Podplay.
Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Och det är helt gratis att lyssna på. Nu finns alla avsnitt för hela säsongen på Podplay. Där finns bland annat ett avsnitt som handlar om Olivia som åkte till Paradisön och träffade en psykopat som hon höll på att bli mördad av. Där finns också ett annat avsnitt där Mattias berättar om hur det är att ha barn tillsammans med en kvinna som är psykopat.
Här skriker han ju då att han ska skjuta mig. Går han ner till nedervåningen och ut i garaget. Ja, då förstår ju att han har fått med sitt vapen hem. Så jag ligger ju bara där och lyssnar och funderar. Hoppas han inte går ner, hoppas han inte går ner. Och sen tänker jag, tänk om han går ner. Hur ska jag kunna ta mig ut med 3 sovande barn?
Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som berättar sin historia eller erfarenheter de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, familjen och på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi prata om här. I Älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. I slutet av varje avsnitt så är relationsexperten Mikael Larsen med och analyserar gästens berättelse. Jag heter Emelie Olsson och jobbar som journalist och är också diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Sara. Välkommen hit, Sara.
Tack så mycket.
Kan du börja med att berätta lite kort om dig själv?
Jo, jag är en ensamstående trebarnsmor som bor i en mindre ort. Anledningen till att jag vill vara med är att jag vill ge andra en insikt att de inte är ensamma. Och att man kan lämna en relation trots att man har varit i en relation hela sitt liv i stort sett. Och det jag kommer att berätta är min väg med då en våldsam partner i alla år, hela mitt liv egentligen. Till att sen lämna när sista barnet är nyfött med hjälp av skyddat boende. Vi har ju känt varandra hela livet och blivit tillsammans redan innan tonåren. Och hans mamma och hennes nya kände ju då mina föräldrar. Så att vi har ju firat nyår ihop, vi har varit på deras bröllop, vi har varit på dop av nya syskon till den nya konstellationen. Så att familjerna var ju tätt sammanvävna också. Vi bodde ett par hundra meter från varandra, så att hans mamma då bodde väldigt nära mina föräldrar.
Så som barn var ni barndomskompisar och lekte och...
Ja, och sen någon gång i mellanstadiet där då, så på den tiden frågade man ju chans. Så vi frågade chans på varandra och blev tillsammans och har varit tillsammans sedan dess egentligen till och från fram till nu.
Hur var den här killen som barn och sedan tonåring?
Han har alltid varit en ensamstöring. Och som barn så var han väldigt mycket utanför i sin egna familj. För mamman hittade en ny man. Och han gillade ju inte mitt ex alls. Så att det var alltid en massa förhållningsregler som bara var anpassade för honom. Hans andra syskon som var med, som kom in i den här familjen, var det inte alls detta för. Även sen när vi kom upp lite i tonåren och man började prata mer i telefon och som tonåringar gör, fick han inte prata i telefon av sin styrpappa. Utan det gick så långt att han fick dra in en egen telefonlinje för att kunna ringa.
Han levde under ganska stor kontroll, låter det som.
Ja, ganska ensamt ändå, för hos pappan, där var han ju själv mycket. Pappan hade ett yrke där han jobbade mycket, så att han fick ta hand om sig själv. Mycket där, men mycket mer fritt. Och där kunde han ju bara vara sig själv. Men i mammans hemmiljö så var det alltid förhållningsregler och saker som han fick då följa.
När ni då
blir ihop här på mellanstadiet, frågar Chans och så. Ser du några varningsklockor hos honom väldigt tidigt?
Jag ser det ju egentligen ganska tidigt när vi kommer upp i högstadiet, för då blir det ju mer allvarligt. Men då är ju en kärleksrelation, innan har ju gått från barnet att vara en puss och lite till sådär. På den tiden hade man inte mobiltelefoner heller så, i den utsträckningen. Så att det var mycket, vad gör du, vilka är du med? Och även sen när jag är så pass gammal så att jag får sova över hos honom, då får jag inte ens gå på toaletten utan att klä på mig fullt. För han är rädd att hans styvpappa ska titta på mig.
Och de här åren fram tills ni blir myndiga, så hur såg relationen ut? Var den, föll det naturligt?
Jo, men det gjorde det. Då var jag jättekär. Ja, men i övre tonåren, håller på att bli vuxen ändå. Ja, men det utvecklar sig och blir tillsammans, är tillsammans länge, tillsammans hela högstadiet. Där tar det slut. Jag blir gravid. Där kommer ju det egentligen mest som han bestämmer. För då bestämmer han ju, jag får inte berätta för någon om det här. Inte för mina föräldrar eller kanske främst min mamma, inte några kompisar. Jag genomför ju då en abort, för hans hot är ju att om jag inte gör det så kommer han ju göra slut med mig. Och där är jag ju dödskär och vill ju bara vara med honom. Så att då gör jag ju det som han vill. Kort därefter så gör han ju slut med mig i alla fall. När vi börjar gymnasiet. Så då under gymnasietiden är jag inte tillsammans med honom. Vi går ju på samma skola eftersom vi är nära i ålder. Och en liten skola eftersom vi kommer från ett litet samhälle. Så att vi har ju kompisar som känner varandra. Man umgicks och man ses ändå kanske lite så. Hans mamma bor ju fortfarande på samma gata. Då blir vi tillsammans direkt efter gymnasiet i alla fall. Och då börjar vi dejta försiktigt så att det inte är att man ska bli tillsammans för att man varit tillsammans innan. Utan ja, vi dejtar länge innan vi väl blir tillsammans. Och då har jag flyttat till storstaden. Jag ska plugga där i 5 år. Och han bor hemma och sen senare så går han ju också och ska börja läsa. Och här i storstan får jag ju ett helt nytt nätverk av nya vänner. Mina syskon bor där också. Så där har jag en ganska bra period, för där bor jag ju själv i lägenheten och han är och hälsar på helgerna.
Hur känns den här relationen?
Men då känns den ändå helt okej, men att det ändå kommer in tydliga grejer. Att det är, för då har man ju börjat få mobiltelefon, eller man har ju mobiltelefon. Och då är det alltid, vad gör du när inte jag var med honom? Ja, vem flyttar du med och varför är ni ute i det här stora nya kompisgänget som består av både killar och tjejer? Och du är så flörtig och ja, vem har du flyttat med nu? Så att det är väldigt mycket frågor hela tiden på vad jag gör, vad jag har på mig. Även min vikt, att jag måste träna, det är återkommande konstant. Och då är jag ju väldigt liten och tunn, så att det finns ju inget fog för det egentligen. Han hoppar ju av sin utbildning och börjar ju sitt yrke då. Då åker jag till USA ett år och bor där och då ska han hälsa på. Och där lever jag också egentligen ett fritt liv och har det jättebra. Men sen vill han ju komma och hälsa på. Men där och då inser jag att det vill jag inte, så då gör vi slut igen. När jag kommer hem från USA så har jag flyttat till storstaden där jag bor själv. Och det är då jag egentligen påbörjar mina universitetsstudier. Och där lever jag ju mitt fria liv med alla nya kompisar och mina syskon på nära håll. Jag har alltid tyckt själv att jag egentligen är driven, ja men glad, sprallig, positiv. Så att då är jag ju fortfarande det. Men kompisarna som jag pluggar med, som fortfarande är livslånga kompisar, de ser ju att så fort han är med någon gång, då är jag ju inte alls den här spralliga glada, utan jag är tillbaka dragen, säger inte så mycket, liksom väntar eller tittar på, ja men nästan tittar på vad han tycker att jag ska säga. Här tar det väl också slut lite till och från emellanåt. Och då är ju mina kompisar, tycker att det är jättebra, de tycker ju inte att han och jag ska bli tillsammans igen. Nu har vi ju kommit upp i 20-årsåldern. Och hans jobb är han utomlands i väldigt långa period, från ett halvår till ett år i taget. Så han är utomlands här då, ett år nästan. Och då är jag hemma bara ja, har det bra i storstan helt enkelt. Och pluggar, för jag är ju inte färdig då. Och sen kom han tillbaka och är hemma vid i Sverige då ett tag. Sen ska han åka utomlands igen. Och då tänker jag att jag vill inte bara sitta och vänta på honom som jag gjorde förra året då. Så då säger jag att då vill jag ju själv också göra någonting annat. Så jag söker jobb och får jobb utomlands. Och flyttar ungefär samtidigt som han gör sitt jobb utomlands. Och där har jag också egentligen fantastiska år. Jag trivs jättebra. Får nya kompisar där och där lever man ju på ett annat sätt. Man bor ju i kollektiv, man bor ju aldrig själv. Utan jag bor med två andra tjejer och vi har jätteskoj och jättebra. Men där börjar hans också kontroll, för då har ju Facebook kommit. Så han addar ju dem som vänner och de vill ju inte alls ha honom som vän och undrar varför han adderar mina rumskompisar. Men han är ju färdig då med sitt jobb utomlands och kommer ju hem till Sverige igen. Och där börjar han ju då tjata på att jag ska komma hem istället. Och jag trivs ju jättebra så jag känner att jag kan stanna. Så till slut slutar det upp att jag är ju där fler år. Men han blir ju jättesur till slut och ställer ett ultimatum att nu går du och säger upp dig omedelbart denna veckan, annars är det slut. Och jag lyder ju igen. Så jag går och säger upp mig samma dag och planerar att få komma hem till Sverige igen. Då har man ju några månaders uppstängningstid också. Så att när jag väl kommer hem mot Sverige är det ju tidig sommar. Och då är han ju inte alls intresserad. Och han gör slut med mig och då är jag ju helt förtvivlad. För jag är ju jättekär. Har ju sagt upp och flyttat hem till Sverige för hans skull. Och han är inte alls intresserad. Utan han är bara på den hemmaorten där vi kommer ifrån hela sommaren. Men här i samband med det här också så upptäcker jag ju att jag är gravid. Han blir ju jättearg och kräver att jag ska göra abort. Och tvingar mig till abortkliniken. Jag går dit, får ett sånt här piller som man ska ta med sig hem för att sen återkomma några dagar senare dit. Men när jag väl kommer hem så känner jag att nej, jag kan inte göra det här. Det finns inte på kartan. Och han blir ju helt tokarg och ja, men hotar ju då igen att jag ska aldrig se honom mer. Han kommer absolut inte hjälpa till någonting med barnet. Det är bara mitt ansvar. Jag får köra det här själv. Och hur jag är så oansvarig. Vem vill ha barn, ja, skilsmässobarn från början. Men jag står på mig. Han går ju därifrån och tittar aldrig tillbaka. Men då har jag ju familj och vänner som stöttar mig. Så jag känner att då gör jag det här själv. Veckorna innan jag ska föda, då kommer han tillbaka. Och säger och tycker att vi ska vara familj. Och det är ju hemskt om man inte är båda föräldrarna. Och vad gör det med barnet att växa upp utan båda sina föräldrar? Och alla mina vänner då skriker ju att nej, 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 ta inte tillbaka honom. För även under den här tiden har det tagit slut och när han inte alls visade intresse när jag kom hem så har det visat sig att han redan har träffat en annan. Så han hade ju aldrig behövt tvinga hem mig till Sverige alls när han redan var involverad med någon ny. Men det får jag ju veta senare. Jag tar tillbaka honom i alla fall. Barnet föds och han ska då igen åka utomlands med jobbet. Och det här är ju frivilligt. Han behöver inte åka. Det är andra som kan åka. Men han vill ju åka. Och vårt äldsta barn är ju bara några veckor. Och där är det så tydligt att han ändå inte bryr sig. För sista kvällen innan han skulle åka så ska vi ut. Och barnet är med om en allvarlig olycka. Så att vi får åka till akuten. Vi vet ju inte hur illa det är med barnet egentligen. Utan vi får ligga på observation hela natten. För att se att det inte blivit några neurologiska skador. Och att barnet egentligen har klarat sig. Och han åker bara därifrån. Han ska packa, han är redo för att åka. Han bryr sig inte ens om att veta hur det gått med barnet, utan han åker. Och då känner jag ju att han visar ju noll intresse för mig och vårt barn. Vårt barn som ligger på akuten. Och egentligen är det så fruktansvärt nu i efterhand att för honom finns det inget intresse alls. Utan hans intresse är bara jag ska åka iväg, jag ska hem och packa. Tack och hej. Och då är han utomlands lite mindre än ett år. Då lever jag ensam med barnet och det går jättebra. Jag träffar nya vänner då, för det blir ju en annan kompiskrets nu när man börjar få barn. Man går i föräldragrupper. Ja, min syster får barn samtidigt också, så vi umgås ju väldigt mycket. Han kommer tillbaka från sin utlandstjänst och då blir jag gravid igen med en gång. Det här är ju inte heller planerat, men då upptäcker inte jag att jag är gravid förrän det är alldeles för sent att göra någonting än. Så där kommer inte frågan om abort upp egentligen, för det finns inte som alternativ. Men han är ju inte glad i alla fall. Men efter ett tag så tycker han ju då att vi ska flytta till hans jobbort istället i Sverige. Och då går allt så himla snabbt, jag är höggravid. Han åker och kollar på hus. Säger att nu ska vi köpa det, du får betala, för det är jag som har pengarna från lägenheten innan var ju min. Jag får aldrig se ens huset, utan allt går bara så himla snabbt. Innan jag vet av det så ja, ska jag ju föda, stå där mitt i höggravid, håller på att sälja lägenheten, packar och är redo för att flytta till ja, landet mitt ute ingenstans. Där jag inte känner någon, jag har inte min familj där, jag har inga vänner. Och det här är ju början på slutet egentligen. Han gör ju det här för att isolera mig. För vi hade kunnat bo kvar i lägenheten utan några större problem. Jag och barnen och han veckopendlar. Men då kör han ju på mitt dåliga samvete att om jag flyttar upp till hans jobbort så kan han ju hjälpa till mer, vara närvarande med barnen, för nu veckopendlar han ju bara. Och jag vet att ja, men alla protesterar och varför ska det gå så snabbt? Kan inte du få vara med och titta på huset och välja var ni ska bo? Men det finns liksom ingen tid för det, utan allt går i superhastighet. Vi flyttar ju upp till hans jobbort. Och vi hinner knappt flytta upp innan han säger att jag har en utbildning inom jobbet på en annan ort långt därifrån. Och detta är ju inte något man bara får veta en dag innan, utan han har ju vetat det här. Så återigen, jag hade ju aldrig behövt flytta från storstaden. För att så fort jag flyttar upp till den andra orten så är han ju borta. Och det är ju veckopendling igen. Och då kör jag ju solo. Nu är det ju två barn jag ska ta hand om. Hus och ingen avlastning då, efter jag inte känner någon. När vi väl kommer upp dit, då blir han ju mycket mer elak hela tiden. Det är alltid gnäll på mig, det är gnäll på barnen. Ingenting är rätt gjort. Och i början är det bara mer ja, men gnäll helt enkelt hela tiden. Men när man får höra det hela tiden så är det inte så peppigt och skojigt i alla fall. Och jag är en dålig mamma. Han ska ringa min mamma och berätta hur dålig dotter hon har fostrat. Står med telefonen redo. Jag har ju börjat jobba då, för det har gått ytterligare ett tag. Så jag börjar jobba sakta men säkert i alla fall. Och jag reser även jag i jobbet lite. Men då är det alltid mitt jobb för att alltid komma efter hans jobb. För hans jobb är mycket viktigare. Så att skulle det vara någon gång att vi krockar, då får jag ju alltid vika ner mig och boka om och lägga aldrig han, utan hans jobb är viktiga och det jag gör är bara någon sorts bisyssla. Men här börjar han ju också bli väldigt kontrollerad. Ibland tar han ju telefonen och säger om jag inte ger honom koderna så han kommer in i telefonen, så får jag inte ta med telefonen ut på jobb, utan han vill ju titta så att jag har någon kontakt. Jag åker utan telefon, tar med mig en privat telefon istället för jobbtelefonen och får ju förklara för min chef att det är något fel på telefonen helt enkelt. Så att alla andra får nå mig på min privata telefon. När jag är ute då, stannar över någon natt, och kan jag ringa hur många gånger som helst. Fråga vad jag gör. Vilken personal som jag har flörtat med. Vilka jag har träffat idag. Och då inom den branschen jag jobbar är, så är det ju uteslutande kvinnor. Men det finns ju rädslan att det ska finnas en man där. Så jag självklart ska flörta med och gå hem med. Och då har jag även börjat använda både Facebook och WhatsApp ska vi ha hux flux, tycker ju han. Och det är för att han ska kunna se ni online, så han kan ju ringa och skicka meddelande. Och så ser ju han att jag är online och jag inte svarar. Och då ringer han och skickar massa elaka arga meddelanden om varför jag inte svarar. Och han ser ju sen att jag är online och då måste jag göra någonting annat med någon annan. Och ibland kan man nog kanske bara ha lagt telefonen där så att den står på, hoppat in i duschen eller vad som.
I hemmet och så, hur kunde det här kontrollbehovet se ut?
Han är pedant. Det får inte synas något spår att vi bor där, två vuxna och två barn. Utan det ska vara sterilt helt enkelt. Plocka in i diskmaskinen, då ska allt stå i viss ordning. till och med besticken ska stå i en viss ordning. Och jag anpassar mig, börjar lägga besticken, knivarna för sig, gafflarna för sig. Men inte ens det räcker, utan du har ställt dem i fel fack. Och då blir han så här, liksom, bara tar heller ut allt. Och att då ska jag vara bättre och sätta in det rätt. Så till slut är det ju som kontroll på minsta lilla, och ingenting jag gör är ju rätt. Och något som har funkat en dag funkar inte nästa dag. Och barnen börjar ju också bli utsatta för det här. De kan komma hem och vet ut och lekt, vi ska göra något. Och de bara, vi kan inte, vi måste städa. Så inte pappa blir arg när vi kommer hem. Så det är deras fokus, att vi måste hålla honom glada. Och då är han ju fortfarande nu iväg på utbildning. Så att då är det också veckopendling. Så barnen och jag funkar ju bra när han inte är hemma. Då är vi glada och hittar på saker. Så kommer han hem. När han kommer hem, det första han gör är att gå och sätta på datorn. Och sen sitter han där ända tills han åker igen på söndag kväll. Sitter där hela nätterna. Hjälper inte till med barnen på morgonen. Och då efter ett tag så står jag på med att du får ju ta en morgon i alla fall. Så jag kan få sova morgon en dag i veckan. Och efter mycket om och men så går han med på det. Men då ska han ju ha sovmorgon efter i alla fall. Och han vill inte göra något, så att de morgnarna vi går upp, då ligger han ju och sover till långt efter lunch. Jag kommer in och försöker väcka honom ibland. Då blir han arg, han vill sova längre, för det är hans sovmorgon minsann. Jag går ut, tänker om vi ska hitta på något jag och barnen. Går väck och säger att nu är det ju efter lunch, ska vi hitta på något? Nej, han ska ju sova minsann. Så att då gör ju jag barnen någonting igen. Då när han väl vaknar, då kan jag ringa sms och är vansinnig för att vi inte svarar. Då kanske vi är på badhuset eller ett lekland, och då har man ju inte telefonen med sig in. Och då är jag ju arg för att vi har åkt iväg utan honom. Men han har ju inte velat gå upp trots flera försök om fråga om han vill följa med. Då börjar det bli väldigt mycket psykisk misshandel och barnen börjar ändå bli påverkade. Men här ska jag ju åka utomlands igen. Och då är det ju bara några år innan vi till slut sen separerar. Den här tiden, då har ju våldet börjat så pass stant, så att när han väl åker, då pustar ju både jag och barnen ut. Vänner kan ju se att det är en helt annan familj de besöker nu. Vi är ju jätteglada och har det bra. Även om de aldrig kan sätta fingret på det. De frågar ju innan hur det har varit. Och jag har alltid bara sagt att nej, men vi är nere i en liten svacka. Det blir nog snart bättre. Framförallt min mamma frågar väldigt många gånger. Och jag svarar alltid bara nej, det är bara en liten svacka. Snart är det bra igen. Men där ser ju alla en väldigt tydlig skillnad. Vi mår jättebra. Och är han ju jättearg, för där är det svårt att ha kontakt när han är utomlands den här gången. Så att det enda vi kan ha kontakt är egentligen att vi skickar brev. Men där och då så bara njuter jag av min nyfunna frihet, så att jag skickar inga brev. Och han kommer hem då emellan och är jättearg för alla andras fruar. Han minsann har snälla skickat brev och godis och teckningar och allt annat. Medan jag bara känner att vi har kunnat andas här. Och det är väl här när han kommer hem då igen, det har varit utomlands, som våldet börjar ta sig helt andra nivåer.
Kan du berätta om det värsta och starkaste minnet du har?
Det starkaste minnet är ju egentligen kort innan vi går isär. Men då har han hållit på med tortyr i ett år nästan. Han kommer in och väcker mig varje natt, tänder lamporna i sovrummet, sätter på musik högt utanför sovrummet. Eller kommer då in och våldför sig på mig. Och det är ju varje natt. Och den fåtal gångerna inte gör det, så ligger man ändå bara där och väntar på att snart kommer han. Men det sista starkaste minnet av det här är då han kommer in en natt sent, klockan 2 någonting, han skriker. Väcker barnen som blir rädda och ledsna. Slår sönder dörren för han är så arg. Och jag lugnar ner barnen så att de somnar om igen. Men då är han ju så himla arg så man ser ju att det bara kokar i honom. Och här skriker han ju då att han ska skjuta mig. Och jag ligger kvar i sängen. Gömmer mig under täcket. Inte för att det skulle göra någon skillnad. Men ligger och lyssnar då på att gå ner till nedervåningen och ut i garaget. Ja, då förstår ju att han har fått med sitt vapen hem från jobbet. För han har tillgång till vapen i jobbet. Så jag ligger ju bara där och lyssnar och funderar. Hoppas han inte går ner, hoppas han inte går ner. Och sen tänker jag, tänk om han går ner. Hur ska jag kunna ta mig ut med 3 sovande barn? där är det ju ren panik egentligen. Och sen komma till insikten att jag kan ju inte ta mig ut med tre barn. För de här barnen är ju små också. Utan där och då får jag ju liksom överlägga huvudet att ska jag ha en chans att komma ur det här levande så får jag ta med det nyfödda med mig bara och springa. Men han kommer ju aldrig utan till slut somnar över en utmattning. Det är ju så fruktansvärt för där känner man ju också skuldkänslor att man ens ska behöva tänka tanken att vilket barn ska jag välja? Och då kunna välja det barnet som jag enklast kan bära med mig hem. Och även tänka att det här är mitt i natten. Var ska jag springa? Ska jag bara springa och plinga på dörren hos några av grannarna? Och vad ska grannarna tro om jag kommer ut springande? Men just den här känslan av vanmakt. Att ens behöva göra det här valet. Ska jag behöva rädda ett barn? Och dagen efter så är han bara som vanligt. Hej och god morgon. Som ingenting har hänt. Men då vet jag att det första jag gör när jag vaknar på morgonen är att skicka ett sms till socialtjänsten att helgen inte ens varit bra. Han har hotat mig att skjuta. Då går ju deras alarmberedskap upp. De bokar in ett möte omedelbart och vill att jag ska ta med mig barnen och att vi ska därifrån egentligen med en gång. Så att de sitter ju utanför huset för de vill inte låta mig åka hem själv. Jag går och börjar packa, försöker få med mig barnen. Han vägrar ju låta mig gå då, utan han stänger in mig på ett rum. Och jag försöker komma ut och säga att jag måste bara börja packa, vi måste åka. De sitter ju där i närheten och försöker signalera att minsta tecken vinkar bara så kommer vi in och hjälper till. Och jag hade ju i min enfald trott att det här skulle gå på en kvart. Slänga ihop lite kläder till barnen och åka. Det tar flera timmar innan vi kommer därifrån. Och de sitter ju där på helspänn utanför huset. Och då åker vi till mina föräldrar. För att de bor ju några timmar bort. När vi väl kommer dit, då ringer han ju och smsar hela tiden. Hotar att han ska ta livet av sig. Lägger ut det på Facebook också. Hotar även att jag ska inte säga något till socialtjänsten för jag är det så kommer de ta barnen ifrån oss. De kommer ta barnen från mig framförallt. Så att där går jag också in och blir rädd och orolig. För jag vet ju inte alls hur socialtjänsten jobbar. Men det slår ju ändå an ett frön att tänk om de tar barnen från oss. Så då vågar man inte säga allt heller. Men de ser ju att situationen är ohållbar. Så de tar beslut om att vi ska åka till skyddat boende. För att vi inte säkrar oss mina föräldrar heller. Och då får jag en timme på mig att packa ihop så mycket som jag bara kan. Och då är man djupt traumatiserad egentligen också. Jag kan inte förklara för barnen vart vi ska åka eller vad vi ska göra. Så jag försöker hitta på att vi ska på semester. Så de blir ju jätteglada att vi ska åka på semester. När vi väl kommer fram till det här skyddat boende blir de ju jättebesvikna. För det här är ju inte alls som något hotell de är vana vid. Utan här bor man ju i sitt lilla rum. Och har gemensamma ytor och kök och laga mat tillsammans. Så vi bor ju där med lite fler mammor och deras barn. Här är det ju jättejobbigt. För dels måste jag hålla skenet uppe för barnen. Låtsas vara glad. Och samtidigt så slits man ju med det här att när kommer jag få komma hem? Hur säkert är det för mig att komma hem än? Kommer han att göra något av allting han har hotat med? Och då har jag även kontaktat sina föräldrar, sin mamma, mina föräldrar och min mamma. I början på det här skyddat boendet får man ju inte ta med sig några mobiler eller plattor eller sånt som kan spåras. Så till slut när man varit ett tag, då blir man betrodd med att ha en kontanttelefon. Så då kan jag ta kontakt då. Och då ringer ju våra föräldrar. Och då säger att jag måste ju sluta det här. Jag måste tänka på hans jobb för han kan bli av med jobbet. Men vi stannade väl på det skyddade boendet och får sen komma hem. För då har socialtjänsten hjälpt till med att få ut honom i huset. Och han flyttar in på sitt jobb helt enkelt. Och då känner jag att om de kan garantera att han inte är i huset kan jag och barnen flytta tillbaka. Men då skaffar jag ju larm, byter alla lås på hela huset. Vetskapen att han kan lura där ute och gå till attack när som. Det är ju jättestressande. Och sen görs ju polisanmälan i alla fall, både gentemot barnen och mig, och de läggs ner. Och då är det som att allt våld är bortblåst. Då vill socialtjänsten, nu ska vi samarbeta, barnen ska träffa förövaren igen. Barnen är livrädda, de gallskrikar, klamrar sig fast i allt från bilen till stolen till staket, allting. Och jag får liksom trycka ner skrikande barn, får åka och lämna över dem till umgänge. Och då är det ju bara jag som ska se till att samarbeta och peppa barnen lite bättre.
Hur känns det att behöva lämna ifrån sina barn till en sån här livsfarlig man? Och vad tänker du om deras beslut här?
Kunskapen är så låg på socialtjänsten egentligen. Här tar man inte hänsyn till barnen, att de är helt traumatiserade, att de är livrädda för den här mannen. Och ändå måste de åka dit. Och känslan att mamma behöver lämna sina barn dit, alltså det går inte att beskriva. Det finns ingen värre känsla. Och sen är han ju så, jag anser att han är så fruktansvärt farlig. Så jag tänker att han skulle kunna skada barnen med, bara för att kunna skada mig. Och det är ju den känslan jag fortfarande har. Att det finns inga skrupler i honom. Bara han kan komma åt mig. Och det skulle vara det ultimata, enligt honom. Och där lever jag nu 3 år senare och behöver skicka barn dit. Barnen har resignerat, så de säger inte så mycket längre. För de vet att det hjälper inte att de säger nej, vi vill inte, vi är rädda. Däremot märker man ju tydligt på barnen, de mår ju inte bra. Så äldsta barnet är ju livrädd när någon höjer rösten i skolan och fröken höjer rösten. Eller om fröken till och med läser för högt.
Har du förklarat den här rädslan för socialtjänsten till exempel? Och hur kommenterar de det här?
Ja, men jag har berättat och i detalj och även vad han har utsatt både mig och barnen för, och barnen har berättat i flera olika instanser också vad han har utsatt dem för. Barnen har berättat på skolan vissa grejer han har gjort, och det görs orosutredningar på barnen, och i utredningar så finns ändå inte våldet med, utan det är en ord mot ord. Mamman säger det här, så att det jag och barnen säger tas inte på allvar, men det han säger, det är såklart sant istället då. Utan jag måste bara peppa barnen och vara mer positivt inställd. Få till och med ordagrant att nu när de ska åka till pappa igen, så kan du säga, åh vad skoj det är att åka nu när ni inte sett honom på länge. Vad roligt ni måste ha där. Det enda de ser till regelverket är ju att barnen ska ha nära god relation med båda föräldrar. Och det är det som står i återkommande rapporter. Barnen har rätt till nära god relation med båda föräldrar. Och där är det ju jag då som måste peppa lite till för att de ska vilja åka. Och det andra barnet är ju extremt utåtagerande. Slåss i skolan, stör på lektionerna, så han mår inte heller bra. Och till dags dato så kissar han ju på sig inför pappahelg. Fastän han nu säger att han vill åka. Och förra året när det drogs igång ytterligare en orosanmälan, då får han helt panik. Han bara gråter, är helt hysterisk och säger att han kan inte säga något till socialtjänsten för de kommer skvallra till pappa. Och han vill ju leva. Han vill inte dö. Så hans känsla är ju att om han berättar något och socialtjänsten får reda på det, så går det direkt till pappan och då kommer han ha ihjäl honom. Och där ska det här barnet behöva åka till varannan helg. Han har fullständig panik. Jag spelar till och med upp det här för socialtjänsten. Och det blir ändå ingen notis om det. Eller jo, det blir en kommentar med det. Men jag ber, nu går tillbaka, när jag ber att hon inte ska ta med det här i utredningen, för jag tänker på mitt barns säkerhet, så att han inte gör slag i saken och faktiskt har ihjäl mitt barn. Men hennes svar är att hon vill ha med det här i utredningen, för då kanske pappan äntligen 3 år senare börjar bete sig kring barnen. Och där tänker jag också, det visar ju också på sån extrem okunskap, för han inte betett sig kring barnen tidigare under de här 3 åren. Så gör han ju inte det för att han ser det här. Mycket sagt och riktigt så kommer det ju med i utredningen. Pappan får reda på det och sonen kommer hem efter första umgängeshelgen därefter. Helt förstörd. Man kan riktigt se att han håller inte ihop, utan det liksom är hela runt honom en aura av osäkerhet och orolighet. Och då har ju pappa förhört honom hela helgen. Och han har fått instruktion att han ska aldrig få säga någonting än, sånt mer igen. Utan han ska säga att pappa är bäst. Pappa har blivit snäll nu. Nu gör han ingenting. Och där är vi idag. Nu vågar barnen inte säga något annat. Utan att ha de kontakt med någon annan så ska de säga då att pappa är snäll.
Hur känner du dig när de kommer till dig, men den här tiden när de är hos honom?
Jag har ju dem där varannan helg. Men då går man ju ändå orolig för att något ska hända barnen. Och sen får jag ju till mig hela tiden från myndigheten att jag måste tänka positivt och tänka att det är bra. Så jag ska ju bara tänka på att barnen har nog det jättebra där. Trots att de berättar att pappan inte är snäll. Däremot byter han taktik. Så stämmer han mig igen. Han har redan stämt mig. Och det är ju också något som återkommer som blir efter våldet. Han har ju sagt att han ska stämma mig tills barnen är vuxna. Om och om och om igen. Då vill jag ha boende, vårdnad och umgänge om barnen. Och ha mer tid med dem. Och jag är ensam vårdnad om det yngsta barnet. Och där vill jag ju ha en gemensam. Och jag har ju valt att inte stämma honom. Annars hade jag ju gjort det från dag ett egentligen. För jag vill ju ha ensam vårdnad om alla tre barnen. Just för att kunna ge dem vård. De mår ju dåligt, men de får inte vård för han vägrar att skriva på samtycke till det här. Där hjälper inte socialtjänsten heller till. Man kan gå över en vårdnadshavares huvud i sällsynta fall. Jag frågar om det händer eller någonting, jag får inte riktigt svar på det. Men de gör i alla fall ingenting. För det finns traumaenheter för barn som upplevt våld i nära relation och jag känner att barnen behöver det. De har ju så mycket triggers som det äldsta nu. Han ska inte behöva bli så rädd att han får springa och gömma sig på toa för att någon höjer rösten. Och då är han väldigt lugn och timid. Och aldrig den som behöver säga till, utan det är ju att fröken säger till något annat barn. De behöver ju vård. De behöver professionell vård. Men det får inte jag när jag inte har ensam vårdnad. Men jag har ju tänkt att han kanske ska ligga lite lugnt. Så jag har ju legat lågt. För jag vill inte väcka den björn som sover. Men jag förstår ju att det spelar ingen roll, utan han kommer ju stämma mig.
Hur känner du att du dels bearbetar, du lever ju egentligen mitt i en fruktansvärd stress fortfarande. Trots att du egentligen, relationen är slut, men det är ju ett eftervåld.
Ja, men det är det. Jag har ju fått hjälp av en förening som jobbar med våld i nära relationer, så jag har gått där på samtal. Sen har jag även gått på socialtjänstens öppenvårdsenhet för samtalskontakt. Jag har även fått hjälp med företagshälsan. Det hjälper till en viss nivå, men jag behöver ytterligare vård jag med. Så att nästa steg är traumavård. Men jag tänker jag har i alla fall en möjlighet att bearbeta det här. Barnen får ju aldrig säga något eller göra något, så de bär ju inom sig.
När du berättar på de här olika terapierna och så, de här instanserna, om socialtjänstens hantering av det här och dina barns mående, vad säger de om det?
De tycker att det är anmärkningsvärt, eller helt galet egentligen, och framförallt den här specialinriktade enheten som jobbar med våld i nära relation. De sa det är sånt klassiskt exempel på barn som har varit med om våld. Och de sa det finns mängder av studier som visar det här. Och ändå förstår inte socialtjänsten det, utan det ska bara vara vi ska samarbeta. Och även nu eftersom han har stämt mig så har vi gått in i tingsrätten. Och domaren där, hon tittar inte ens på våldet, det nämns inte. Utan det enda man ser på är det yngsta barnets ålder. Så det barnet går från att inte haft något umgänge mer än korta, alltså några minuter till max en timme till att nu ska han sova över. Och hon vill trappa upp det extremt snabbt och ser inga problem med att det här barnet skickas ju då egentligen till en främling. Jag har ju också triggers, så ser jag någon som påminner om honom i kroppsstorlek eller samma bil, då fryser jag ju helt. Och jag vill ju bara byta väg eller gå någon annanstans. Och jag är ju livrädd. De gånger jag väl har träffat honom så har det ju nu varit tillsammans med advokat hans advokat, min advokat och domare. Men trots att jag egentligen rent intellektuellt förstår att nu kan han inte skada mig, han kan inte slå mig, så minns ju kroppen, och man sitter ju där inne livrädd och bara fokuserar på att andas och komma därifrån levande.
Finns det någonting du ångrar när du ser tillbaks på ditt liv bakom dig?
Ja, det jag ångrar är att jag inte gick mycket tidigare, framförallt för barnens skull. Utan någonstans än där så blir ju våldet så normaliserat. Men att man inte förstår det när man är mitt i det. Jag ser inte våldet, utan jag tänker bara, så länge han inte går på barnen så är det okej. Och nu efterhand så förstår man ju att det inte alls är okej. Han håller på att slå ihjäl mig, han stryper mig inför barnen. Han knuffar omkull mig, han drar mig håret baklänges runt hela huset upp för trappan. Barnen står och skriker på honom, släpp mamma. Så där minns jag stånger att jag inte gick mycket, mycket tidigare för att barnen skulle bli utsatta. Och även i slutet så började jag ge sig på det lite tuffare barnet. Så att skulle jag kunna ta tillbaka någonting jag är, att han aldrig någonsin rör det här barnet. Det jag skulle vilja säga är att man inte är ensam om det här. Men framförallt också att det måste ju till en kunskapshöjning om våld i nära relation. I socialtjänsterna ute i landet, i tingsrätterna, i familjerätterna. Att de här som har det här som yrke, att de ser de här personligheterna som är extremt manipulativa. Han kan visa sin bästa sida när han vill. Men kan sen på en bråkdel sekund blixtra till så man ser att hans ögon är helt svarta. Och jag tänker också att bara för att man är förälder så behöver man inte vara lämplig förälder. Att det bästa är inte alltid att barnet ska ha tillgång till sina båda föräldrar. För som det är nu så vänds det ju mot en. Det är ju barnet ska ha rätt till sina föräldrar. Men i de här fallen så blir det ju pappans rätt till barnen. Även fast barnen inte vill, barnen inte mår bra, så måste de ha nära och god relation med båda sina föräldrar.
Vad tänker du nu framåt? Alltså, hur skulle du säga att du mår idag? Hur klarar du dagen?
Jag skulle ju ljuga och säga om allt var bra, utan jag kämpar på. Det är fortfarande tufft. Men jag har min frihet. Jag behöver aldrig träffa den här mannen igen. Och det är ändå det som gör att jag egentligen orkar. För jag tänker ändå, om man inte har socialtjänsten och med samhället med sig riktigt, så lever jag. Jag kan gå in i mitt hus, bara få vara. Jag kan andas. Jag behöver inte tippa på tå och oroa mig för när nästa slag kommer. Utan jag kan bara få vara i mitt egna hus. Och det är ändå som frihet, ändå en lång väg. I och med eftervåldet och allting så är det så värt det. Bara leva. Och jag vet att hade jag stannat lite till så hade jag inte gjort det.
Mikael Larsen, du är relationsexpert och vi har precis lyssnat på Saras historia. Vad tänker du när du har lyssnat på det här?
Det att Sara är i en förfärlig situation. Att hon lever med en man som är hotfull, som har kunskap i vapen, som trycker ner henne, som hotar och som också på många sätt har barnen som gisslan. Därför att det är hennes instinkt att skydda barnen så hon stannar kvar i detta förhållandet.
Det här är ju en barndomsvän till Sara. Ja, man kan väl säga att det är en relation som mer eller mindre sträcker sig genom hela livet. Och redan som mycket ung så ser hon vissa varningsklockor hos honom. Vilka varningsklockor brukar man kunna se i tidig ålder, just att de är psykopatiska eller narcissistiska?
Tidiga varningssignaler, det är hur de behandlar kompisar i skolan, hur de är mot djur. Psykopater har ofta en historia av att mobba, reta och ha sadistiska beteende gentemot djur.
Det här är ju en väldigt våldsam man som till slut hotar att skjuta ihjäl henne och hela familjen. Skulle du säga att det här är en psykopat?
Jag tror definitivt när jag lyssnar på det här avsnittet med Sara och hennes berättelse att vi har med en psykopat att göra. Även om jag självklart inte bara kastar ur mig en diagnos. Så här, men det finns absolut många, många tydliga signaler på att detta är en psykopat.
Och den här mannen har ju då vapen i sitt yrke. Finns det yrken som psykopater eller narcissister kanske dras mer till?
Jag tror ofta att det kan vara yrke där de kan utöva makt, kontroll. Där de får utlopp för känslan av att kunna styra och dominera andra människor. Och det blir alltid en toxisk arbetsmiljö när man har en sån här människa på, som kollega eller som chef eller i en annan befattning.
Sara uttrycker ju stor frustration och besvikelse kring myndigheternas agerande. Hur kan de säga att hon måste vara positiv och motivera barnen att åka till en man som misshandlat henne och även barnen och även hotat att döda dem? Varför brister kunskapen så hos socialtjänsten, tror du?
Det är ju naturligtvis fullständigt omöjligt att kräva att en mamma som har blivit hotad, psykiskt, fysiskt misshandlad ska anstränga sig för att barnen ska vistas hos den mannen. Det är ju självklart en total naiv och enormt oförsiktigt agerande att tvinga barn att vistas hos en förälder som beter sig så och är som en psykopat.
Och hur ska man egentligen vara när man måste lämna sina barn till den andra föräldern när det samtidigt finns en sån enorm oro och ängslan för vad som kan hända de här barnen?
När man lämnar en sån här person så är det oerhört viktigt att man gör det på sätt som man inte kan utsättas för fara. Det kan vara att man berättar där det finns andra människor omkring, familj, vänner som är med vid uppbrottet. Man ska definitivt inte vara ensam i sånt här läge. Det kan vara direkt livsfarligt. Men det är en förfärlig historia som Sara berättar och det är trauma och det behöver hon och barnen för att ha någon omkring sig som de kan prata med. För det här är djupa sår som behöver läkas.
Och vill man lyssna på ett liknande avsnitt så lyssna då på avsnitt 3 i säsong 1 där Maria berättar om hur det är att leva med en våldsam man. Och alla avsnitt finns redan nu ute på Podplay där du kan lyssna på hela säsongen i din egen takt. Och följ också Älskade psykopat på Instagram.
Podplay.